Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej och välkomna till Gympodden. Idag ska vi podda om ett väldigt tungt och sorgligt ämne, nämligen när ett barn dör i magen under graviditeten. År 2020 så dog 353 barn före födseln och då kan man relatera det till att det föds ungefär mellan 115 och 117 000 barn per år i Sverige. Vi såg att under 70- och 80-talet så sjönk antalet barn som dör i magen väldigt tydligt, men under en lång tid så har antalet dödfödda barn legat ganska konstant, trots att vi har väldigt mycket olika insatser inom vården för att rädda flera barn. Och vi ska prata mer om det här tillsammans med specialistläkaren inom förlossningsvård, Minna Lundén. Välkommen, Minna.
Tack.
Minna, du arbetar som förlossningsläkare på Danderyds sjukhus och du forskar också inom det här området.
Ja, precis.
Ja. Och du nämnde faktiskt för mig precis här innan att de senaste åren så ser man ändå sjunkande siffror på barn som föds eller som dör i magen.
Ja, men precis. De sista åren så har det rapporterats i Sverige utifrån statistiken i graviditetsregistret. Så att vi ser sakta sjunkande siffror, men man behöver ju se det över lite längre tid för att kunna vara helt säker på att det faktiskt är sjunkande och inget bara tillfälligt. För eftersom det inte är så många dödfödda barn varje år så betyder liksom varje barn ändrar statistiken ganska mycket.
Mm, just det. Mm. Men om vi börjar på, vad är definitionen på ett dödfött barn?
Ja, men enligt Världshälsoorganisationen, WHO, så är deras rekommendation att man ska rapportera alla barn som föds döda efter vecka 22 plus 0. Och det är den definitionen som vi rättar oss efter i Sverige. Men det är lite olika i olika länder vad man har för gräns, och det kan också göra att statistiken är lite svår att jämföra mellan länder. Och i Sverige så har vi använt den definitionen sedan 2008.
Det är ju, ibland kan det ju vara så otroligt svårt att förstå liksom, alltså byråkratin kring det här, för att vi har ju många kvinnor som, eller många, men det kommer ju också in kvinnor som kanske föder ett dödfött barn i vecka 21 plus några dagar, och då handlar det liksom bara om några dagar från att det ska räknas då från ett sent missfall till ett dödfött barn, och det får ju stora konsekvenser för familjen, eller hur?
Ja, och framförallt egentligen kanske både ja, hur det räknas. Det är många som kan tycka att det är känns nästan lite kränkande just att det bara skiljer några dagar mot det som är då ett missfall eller ett dödfött barn. Men den här gränsen, eller tanken är ju just för att man ska kunna göra liksom jämförelser, och för att orsakerna kan se ganska olika ut bland det som vi definierar som missfall och det som vi definierar som dödfödda barn. Sen har det också implikationer för om man får föräldradagar eller inte, vilka man får för dödfödda barn. Och ja, liksom, vad ska man säga, det regelverket kring det.
Mm. Så det får vissa konsekvenser. Nu är ju inte det så ofta det händer, men det har ju liksom hänt under åren, och vi vet ofta att det känns, som du säger, att det kanske är lite kränkande för föräldrarna, liksom, när man säger att det här är ett sent missfall och inte död för ett barn, för att för föräldrarna känns det såklart som ett dödfött barn.
Ja, men absolut. Och där tänker jag att det, även om den definitionen finns, så ändrar ju inte det upplevelsen för föräldraparet. Nej, utan den kan ju vara precis likadan. Det är bara att det, liksom, den här distinktionen finns mest egentligen för att man ska kunna följa trender och hitta samband och liksom, ja, ha en gräns.
Ja. Men vad finns det för riskfaktorer för att barnet dör i magen?
Ja, men det finns en hel del välkända riskfaktorer. Och egentligen kan man säga att liksom hela arbetet inom mödrahälsovården, mycket av det handlar ju om att hitta såna här riskfaktorer, både för risken att barnet dör i magen, men också för andra komplikationer under graviditet och förlossning. Och många av de här riskfaktorerna är ju också saker som ibland saker som man kanske kan hjälpa till att ändra på, eller liksom, mycket av mödrahälsovårdsarbetet handlar ju om hälsofrämjande arbete. Men de riskfaktorer man pratar om är egentligen att vara förstföderska. Och exakt varför det är en högre risk att vara förstföderska än när man föder andra eller tredje barnet vet man inte riktigt. Man tror att det finns lite olika teorier, men man tror att placentationen, alltså att moderkakans infästning i livmodern blir lite bättre när man väntar liksom andra eller tredje eller flera, när man har fött mer än ett barn. Men också att vi vet ju mer om hur en kvinna liksom bär en graviditet och föder barn när man har gjort det en gång. Så att vi har liksom lite mer förhandsinfo, och då kan man också skräddarsy en övervakning av en graviditet och så med ett nästkommande barn. Sen vet vi att både låg och hög ålder ger ökad risk för dödfärdighet, och då brukar man prata om under 19 år och över 35 år. Högt BMI är också en riskfaktor för dödfärdighet, och den risken ökar egentligen med liksom, ju högre BMI man har. Sen har vi såklart rökning, alkohol eller drogmissbruk är också riskfaktorer för dödfödhet. Och där framförallt rökning är också en sån sak som man uppmärksammar på mödravården och försöker motivera de kvinnor som röker i början av graviditet att sluta, för att då minskar riskerna liksom till ungefär samma nivå som om du inte röker alls eller har rökt heller, just för graviditeten. Och det är också väldigt bra för framtiden och liksom det framtida livet.
Hur är det med snus?
Snus är man har sett kopplingar, men det är inte riktigt lika vad ska man säga, säkerställt. Det som är ju att både snus och rökning ger ju ganska stora mängder nikotin som är kärlsammandragande, och det drar även samman kärlen i moderkakan, vilket kan leda till sämre blodflöde i moderkakan och då att barnen inte riktigt växer som de ska, eller att moderkakan inte riktigt anläggs helt optimalt. Och eftersom, och det kommer vi säkert till också, men eftersom tillväxthämning eller liksom en dåligt fungerande moderkaka är en av liksom främsta anledningarna till dödfödhet, så finns det en koppling där, men det är inte lika väl studerat.
Eftersom vi mest snusar i Sverige, så ja, det är precis här vi studerar det. Mm. Men vad gör vi inom vården för insatser för att minska att det här antalet sjunker med dödfödda barn?
Ja, men vi gör massa olika saker egentligen. Och det är både, jag återkommer till det här liksom inskrivningen på mödravården och vår en väldigt välfungerande mödravård. För att det är där man har liksom chans att tidigt hitta faktorer som kan vara, ja men det som faktiskt kan ha direkt inverkan på dåliga utfall under graviditet och förlossning. Och man har också chansen att göra någonting åt det. Och också liksom sen vidare i livet liksom, ha med sig kanske andra vanor än vad man gick in i graviditet med. För där hittar man ju också, man pratar ju mycket om ifall man har med sig några sjukdomar eller släktskap för saker som också kan påverka. Så att det första liksom inskrivningssamtalet egentligen på mödravården lägger ju grunden för hur vi sen övervakar en graviditet. Till exempel om man ska gå på specialistmödravården eller om man behöver göra extra ultraljudskontroller eller om man behöver extra stöd. För vi vet att kvinnor från liksom mer utsatt bakgrund, socioekonomiskt svagare områden och även kvinnor som utsätts för till exempel våld i nära relationer, de löper också högre risker både för dödfödhet men såklart massa andra saker under graviditet och förlossning och i livet stort. Mm. Så att vi, där fångar man ju väldigt mycket som vi sen då kan följa liksom utöver det vanliga vårdprogrammet.
Mödravården är fantastisk.
Ja, men den
alltså
är
man tänker ofta
det
på det.
Mm.
Att den är så otroligt bra uppbyggd.
Mm. Mm. Och väldigt små och billiga medel som ändå ger stor inverkan.
Mm.
Så att där har vi ju, där finns det jättemycket att tacka för. Liksom det här, ja men verkligen strukturerade första samtalet och genomgång av, ja men kvinnans historia och hur hon lever idag. Men sen så inom förlossningsvården så har vi ju, vi jobbar ju ständigt med att försöka förbättra utfallen för mamma och barn. Att det ska bli så bra som möjligt. Och där tar man hela tiden lärdom av nya studier, ny forskning för att optimera omhändertagandet. Till exempel så om man jämför med för några år sedan så sätter vi igång förlossningar hos de kvinnor som har havandeskapsförgiftning tidigare än vad vi gjorde för några år sedan då.
För havandeskapsförgiftning är en riskfaktor för att barnet ska dö i magen.
Ja, och för att mamman ska hinna bli sjuk också. Så att det är liksom både av omhändertagande, liksom omtanke för mamma och barn. Vi följer kvinnor med graviditetsdiabetes på ett annat sätt idag än vi gjorde tidigare med mer skärpta liksom, riktlinjer. Fler kvinnor genomgår liksom, fler antal ultraljud under graviditeter. Om man har någon riskfaktor med sig in i graviditeten. Så att det är mycket av liksom, övervakningen och också igångsättningar som har skräddarsytts utifrån den kunskap vi har fått de senaste åren.
Hur är det med överburenhet? Alltså kvinnor som har gått över tiden. Där, det är ju mycket omdiskuterat huruvida man ska sätta igång i vecka 41 eller i vecka 42.
Ja, men precis. Och där kan man ju säga att Sverige går ju nu mer mot så som man gör internationellt och utifrån både de riktlinjer som Världshälsoorganisationen har och även hur det ser ut i andra länder utifrån den forskning som finns. Och överburenhet är också en riskfaktor för dödföddhet. Men sen så pågår det ju en stor diskussion om hur många barn man tror man räddar och om det skulle leda till några andra sämre utfall. Och just nu så det här förändringsarbetet pågår ju i hela Sverige i lite olika takt i olika regioner. Men
Jag har bara en reflektion där. Jag tänker så här, det låter, så vi i vården pratar ju på det här sättet att hur många flera barn som man kan tänkas rädda. Det låter så cyniskt, för man tänker så här, vi vill ju rädda alla barn. Men det man ska komma ihåg är ju så här att allting får ju konsekvenser. Om vi sätter igång flera kvinnor som är i vecka 40 istället för 42, då skulle det kanske... Nu hittar jag på lite, för det här är ju inte studerat. Men antagligen skulle det kanske leda till flera kejsarsnitt. För att det är svårare att sätta igång en kvinna i vecka 40 än i vecka 42. Det kanske skulle göra att det tar resurser från andra delar av vården. Som skulle då leda till ett försämrat utfall för andra kvinnor. Så att det är liksom, man måste alltid väga konsekvenserna när man gör förändra riktlinjerna. Och det här tar ju så jättelång tid, för man måste titta på så många olika delar i vården. Men om man inte jobbar i vården så tänker jag att man tänker så här, men vad sjuttsingen, kan man rädda liksom fem barn så gör de förändringarna då? Mm. Eller hur?
Ja, men såklart. Men det är precis som du säger, det är ju en kombination av liksom utfall som man kan titta på mer liksom krasst och räkna siffror. Men också upplevelse av förlossningen, strukturen, arbetsmiljö. Det är ju många saker i det. Och om man ska vara riktigt krass så kan man ju säga att vill man ha 0% dödföddhet, då skulle man ju sätta igång alla veckor 22 plus 0. För då skulle ju liksom, ja, då skulle ju barn dö under förlossningen snarare, för att de är för sköra för det. Men liksom, vill man komma ner till en nollnivå, då skulle man ju behöva göra sådana åtgärder. Ja. Det kan vi inte göra, för det ger ju massa andra utfall. Ja.
Så här gäller det att hitta den optimala nivån.
Ja, men precis. Mm. Som gör det så bra som möjligt. Vi vill ju ha den, liksom, en så säker och förlossningsvård som möjligt för både kvinna och barn på alla sätt. Ja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanicure PerfectManny20 for 20% off your first system. That's olivandjune.com/PerfectManny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel, det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
När ska man söka vård som liksom, om jag tänker att man är en vanlig frisk mamma som inte går på massa extra kontroller och ultraljud, så här, när ska man söka vård om man är rädd för att bebisen till exempel rört sig lite mindre de senaste timmarna eller dagarna eller?
Mm. Men där är återigen mödravården den fantastiska. I vecka 24 så har de ett i det samtalet eller den kontrollen så ingår en information kring fosterrörelser. Och då säger man att kvinnan ska känna fosterrörelse varje dag och gärna flera gånger per dag. Och att man ska försöka liksom kanske lära sig sitt barns mönster och hur det ser ut över dagen. Och att man ska reagera på om barnet rör sig annorlunda. Om det rör sig mindre eller svagare eller liksom på ett sätt som man inte känner igen. Och då ska man höra av sig till sin förlossningsklinik där man är tänkt att man ska föda för rådgivning. Och det som händer då är att då fördjupar man sig lite kring rörelserna och frågar kring det. Och vilka åtgärder kvinnan har testat. För där vet man till exempel att om man lägger sig ner och lägger sig på sidan så är det lite lättare att känna fosterrörelser. Ibland kan man ombedas att dricka något kallt för att det kan också stimulera barnet till att röra sig. Men får man liksom ingen respons på det, då brukar man bli liksom kallad. Eller så att man åker in till förlossningen samma, inom kort. Så. för en kontroll. Då man lyssnar på barnets hostljud och säkerställer att barnet har det bra i magen.
Det här är ju en av våra absolut vanligaste akutpatienter.
Ja, och man ska också säga att för stora merparten av de som söker med minskade fosterrörelser så ser allting helt, helt normalt ut. Det kan handla om att bebisen har vänt sig, liksom lagt sig åt ett annat håll i magen eller bara har en lite längre sovperiod, för bebisarna sover ju också i magen. Men det vi vill hitta är ju just de barn som ligger stilla för att de sparar energi eller liksom inte rör sig för att inte göra av med energi för att de inte får det de behöver i magen. Det är ju de vi vill hitta. Och vi vill ju också hitta de kvinnor där barnet har dött i magen, för de måste vi hjälpa på plats. Och det är därför också, det är också en anledning till att vi alltid, om man ringer med minskad fosterrörelse så får man alltid komma på en kontroll.
Och som sagt, det här är ju en jättevanlig patientgrupp, och då tycker jag oftast att kvinnorna, eller de blivande mammorna, när man har tittat då, bebisen kanske redan har börjat sparka inne på förlossningsavdelningen innan man ens har hunnit göra det där ultraljudet. Och så träffar man mamman och så säger jag, men nu har jag känt bebisen lite här sista halvtimmen och sådär. Och så ber de lite nästan om ursäkt, det känner du igen, mina.
Verkligen.
Men då brukar jag alltid säga, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Och det är jättesvårt som mamma att vara ensam ansvarig för den här jätteviktiga uppgiften att bedöma barnets fosterrörelser. Så är man orolig så måste man få prata med någon på förlossningen och komma in vid behov.
Ja, precis. Och det är ju liksom, jag brukar också säga det, att det värsta som kan hända är att man får vänta ett tag på att träffa en doktor om man nu måste göra det. För de allra flesta så räcker det med att lyssna på fosterljud och att mamma kanske då igen har känt att bebisen rör sig mer som vanligt och att det räcker. Men en del behöver träffa en doktor och göra ett ultraljud, och ibland kan det vara lite väntetid, men det är liksom det, alla är välkomna in. Och för en kontroll av fosterljud.
Men om man då vid den här kontrollen upptäcker att barnets hjärta inte längre slår, vad händer då?
Det första som händer är ju egentligen att man får, att föräldrarna får en någon typ av reaktion. Det är ju det vi möter. Och den reaktionen kan se helt olika ut. Det kan vara att man blir jätteledsen, arg, likgiltig. Fråga vad händer nu? Och alla de reaktionerna är ju helt, helt normala för det som man precis har fått reda på. Så vi som vårdpersonal initialt så finns vi mest runt omkring som ett stöd i den här initiala krisreaktionen. Försöker inte liksom pressa på med för mycket information eller så, för det kan man inte riktigt ta in så tidigt. Det ser ju lite olika ut i olika regioner, så jag kan mest prata hur vi gör på det sjukhuset som jag jobbar, men i Stockholm är det ganska likt på alla sjukhusen. Och vi har ju som rutin att man alltid ska vara två doktorer som har tittat med ultraljud, så att man är helt, helt säker på diagnosen. Och sen efter den här initiala reaktionen så har ju egentligen vi som i vården två uppdrag, liksom, och de löper parallellt. Och det ena är liksom det psykosociala stödet och krisstödet till föräldraparet och stödet under förlossningen. Och sen har vi också den medicinska biten som egentligen handlar om att för första ses att mamma inte har några akuta sjukdomar eller problem som gör att, som vi måste liksom hjälpa henne med, som kan ha varit anledningen till den här fosterdöden. Och sen erbjuder vi alltid en utredning för att ta reda på varför det här har hänt. Och då kan man säga att allt det här löper lite parallellt, och att man försöker att inte, som sagt, ge för mycket information samtidigt, utan ta en bit i taget. Och det är ju inget av det här egentligen som brådskar, mer än om den blivande mamman då skulle må dåligt på något sätt eller vara sjuk på något sätt, för då kan det ju brådska mer. Men annars så har man obegränsat med tid egentligen att liksom prata och ta den här informationen många gånger.
Och de allra flesta föder barnet vaginalt?
Det är ju vår rekommendation. Och det är en sån sak som jag tyckte i alla fall. Jag vet inte vad du tyckte. Men när man började jobba inom förlossningsvården så tänkte jag att men vad hemskt att tvingas föda ett dött barn. Men och det har ju... Men där kan man säga att både att det har en psykologisk innebörd, både att man föräldraparet ofta hinner landa lite mer i vad som har hänt. Och många beskriver också att trots att det är ett dött barn man föder, att det ändå är en väldigt fin stund att föda det barnet. För det blir ju det minne sen som man tar med sig och har kvar. Så att för sorgeprocessen så tror vi att det är väldigt bra. Och vet att det är bra, det som finns studerat kring det. Men sen också rent medicinskt kan man ju säga att eftersom man här ska vänta ett år med att bli gravid efter kejsarsnitt och många vill ju gärna ha barn efter att man har fött ett dödfött barn. Så då tänker vi ju också att rent medicinskt att både att mamma slipper genomgå liksom ännu större bukoperation som ett kejsarsnitt är, men också att man inte behöver vänta den här tiden, utan sen när man känner sig redo att man kan försöka igen.
Man kan få mycket smärtlindring under
en
förlossning, när man, ännu mera än om man ska föda ett levande barn.
Ja, men precis, och vi är liksom, vi också jobbar ju mycket med att vi försöker att hålla personalen så samma som möjligt och att man liksom har att det blir en bra upplevelse, om än såklart smärtsam och sorglig. Vi försöker hålla det till liksom så få antal barnmorskor som möjligt, en patientansvarig läkare som tar hand om paret så mycket som möjligt. Och det finns också massa andra hjälp, liksom insatser, så kurator kopplas in tidigt, det finns möjlighet att träffa präst eller liksom annan företrädare för om man har en annan religion. Och andra familjemedlemmar är självklart välkomna om man behöver ytterligare stöd. Så att vi försöker göra upplevelsen så bra som möjligt, som det går under de omständigheterna.
Och sen väldigt ofta som i ett led i utredningen för att hitta orsaken så obduceras barnet. Det är det vanligaste.
Ja, alltså man kan säga att hela utredningen är egentligen, den är ju helt frivillig och liksom föräldrarna måste ju samtycka till den. Och de bitar som man gör är egentligen blodprover och bakterieodlingar på mamma och bakterieodlingar på barnet. Och sen gör man en kromosomanalys från en liten bit av moderkakan. Så brukar man titta på moderkakan, alltså att patologen gör det för att se om det finns några liksom strukturella avvikelser eller infektionstecken och så. Och sen då obduktion av barnet. Och då, ju mer information man har, desto, vi tänker att då är det liksom att vi säkert kan komma fram till varför det har hänt. Och då brukar man säga att just den analysen av moderkakan och obduktionen är de viktigaste bitarna.
Och det är såklart för att förhindra att det upprepas i nästa graviditet.
Precis, för det är det både för att föräldrarna vill ha svar, man vill veta, man vill förstå varför det har hänt, men också för att kunna skräddarsy hur vi ska följa nästkommande graviditet. För det är en riskfaktor för att föda, eller liksom, att föda ett dött barn är att man har, liksom, att det har hänt tidigare. Och det är... Så det är en ganska stark riskfaktor, även om det är väldigt sällan det sker i Sverige, så är det en stark riskfaktor. Så därför är det viktigt att få svar.
Mm. Men Minna, den här utredningen som görs för att hitta orsaken, hur ofta hittar man någon orsak som man liksom tydligt kan se är orsaken till att barnet dog?
Men ganska ofta, det beror lite på vilka liksom kriterier man går efter. I Stockholm har vi ett ganska standardiserat liksom, diagnostänk där vi tillsammans från Stockholms sjukhusen går igenom alla fall av dödfödda barn och sätter en diagnos gemensamt i en grupp. Och ute i landet ser det lite annorlunda ut. Och därför så är det lite, i Stockholm så är det ungefär 15-20% där vi inte hittar någon orsak. Men om man tittar på siffror internationellt så är de högre, lite beroende på vad man använder för diagnoskriterier egentligen. Och vissa anledningar är väldigt tydliga och väldigt liksom, säkra. Medan andra är lite mer osäkra, men att man ändå har fingervisningar vad som kan ha hänt.
Och vad är den vanligaste orsaken när man sätter diagnos?
Den vanligaste orsaken är alltså en dåligt fungerande moderkaka och som då går hand i hand med tillväxthämning. Det vill säga att barnet inte växer som det ska och inte får liksom energi och näring och syre som det ska.
Vad handlar din forskning om? För du forskade om det här sedan ett par år tillbaka.
Ja, men precis. Jag forskar om det här. Och min forskning syftar egentligen till att försöka hitta då vilka som är de riskgrupper vi har nu. För vi ser att i många av de grupper som har då en välkänd riskfaktor så går ändå trenden neråt, att det blir färre och färre fall. Och då tänker vi att det måste ju finnas några grupper då där det inte sjunker. Så att därför så använder vi det material vi har här i Stockholm initialt, men även sen över hela landet, för att försöka förstå vilka grupper det är vi ska koncentrera oss på nu. För att som sagt, siffrorna liksom går ner successivt i de allra flesta grupper. Men vi ser fortfarande att kvinnor från mer utsatta områden och utländsk härkomst, framförallt i afrikanska länder, har en fortsatt ökad risk, och den går inte ner på samma sätt. Så att där, och det behöver vi förstå varför det är så och vad vi kan göra för att hjälpa den gruppen också. Så det handlar min forskning om.
Mm. Tack att du lägger ner din tid på det här och forskar på det. Det är så viktigt och det är ju så otroligt stor liksom, del av det barnafödande, liksom den delen av livet. Jag var orolig i alla mina graviditeter och man visste ganska lite och man vill veta mera och liksom, och det har ju inte varit så jättemycket forskning om det här heller.
Nej,
liksom.
Och det är ju för att det är lite svårt att forska på, och det kan man ju ta med sig också, att det är ju fortfarande väldigt ovanligt. Men för de som drabbas av det så är det ju någonting som påverkar hela livet. Så därför är det jätteviktigt att vi fortsätter försöka ta reda på så mycket som möjligt om det. Men man kan ändå stilla liksom den oron, för den tror jag att alla gravida kvinnor upplever någon gång under sin graviditet. Att det är fortfarande väldigt, väldigt ovanligt.
Mm, det är det. Jag tänkte också tipsa om att man kan läsa mera på Spädbarnsfonden.
Mm. Det är en fantastisk organisation som är föräldrar till barn som har dött magen som har startat den och driver den och sponsrar en hel del forskning, men har också träffar för föräldrar som har förlorat barn och är liksom ett nätverk, men också en kunskapsbank när det kommer till det här ämnet. Och verkligen en fin organisation som gör jättemycket bra arbete.
Mm.
Så deras hemsida, där finns det jättemycket bra information.
Mm. Så där kan man gå in och läsa mera om man vill läsa eller ta reda på mer om det här. Tack snälla Minna Lundén för att du har kommit hit idag. Och det är faktiskt andra gången du är med i gympodden, så jag är så stolt och glad över att du är här.
Se om jag kommer tillbaka igen med något nytt spännande.
Jag tror att du kommer komma tillbaka igen, men vi får se vad vi poddar om då. Men tack för idag.
Tack.
Hejdå.
Hej.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.